Länsriksnytt nummer 36 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Länsriksnytt nummer 36 2024. Utgivningsdag är onsdagen den 13 november. I appen och på webben. Och du som läser tidningen på CD, du får vänta några dagar. Jag heter Aziza Dawadi. Jag vill börja med att säga att det inte kommer någon tidning nästa vecka den 20 november. Däremot är vi tillbaka den 27 november. Välkommen till detta nummer. Inslag 1. Fler synskadade ska få tillgång till mer via Myndigheten för tillgängliga medier. Det föreslår Kulturdepartementet. För taltidningar ska MTMs uppkopplade och gratis Daisy-spelare ersätta CD-skivorna. Inslag 2. Om man som patient känner att man är missnöjd med den vård man fått, eller om man tycker att det finns brister i tillgänglighet på den vårdinrättning man varit på, då kan man vända sig till patientnämnden. Vi berättar hur man gör en anmälan och vad den kan leda till. Inslag 3. Hur ser väskmodet ut i höst och vinter? Vår reporter Ingela Hofsten besökte väskbutiken Amaras för att ta reda på det. Det blir trender både för dam- och herrväskor. Inslag 4. Den sista vilan i en friluftspark. Ja, det får man på Järva begravningsplats. Här kan alla trosinriktningar begrava sina döda. Men den här platsen är till lika mycket för de levande och för att djur och natur ska trivas. Vi får en rundtur bland våtmarker, i minneslunden och i den spännande ceremonibyggnaden. Inslag 5. Annonser och meddelanden. I vår redaktionsruta hittar du alla sätt som du kan kontakta oss på. Och så påminner jag om att vi inte kommer ut med en tidning nästa vecka, utan veckan därpå, onsdagen den 27 november. Trevlig läsning! Inslag 1.
Taltidningsverksamheten som Myndigheten för tillgängliga medier bedriver ska breddas och moderniseras enligt ett förslag från Kulturdepartementet med nytt innehåll som görs tillgängligt för personer med synnedsättning och nya sätt att ta del av det.
Förslagen innebär stora förändringar. Fler synskadade ska få tillgång till mer, kort sagt. Till att börja med, taltidningar som den du lyssnar på just nu ska MTM enligt förslaget ta över distributionsansvaret för de som idag lyssnar på CD-skivorna som kommer med posten. Istället ska MTM erbjuda dem samma Daisy-spelare med internetuppkoppling som många redan har, eftersom de prenumererar på en dagstaltidning. Och så många av dem sedan ett antal år också använder för att lyssna på Skånes taltidning, var femte prenumerant idag, och på andra taltidningar och talböcker. Med den internetuppkopplade Daisy-spelaren får man Skånes taltidning några minuter efter den publicerats, jämfört med de dagar det kan ta att få den med posten. Daisy-spelarna har taktila knappar och man behöver inte göra så mycket mer än att trycka på play-knappen. Fast med det här förslaget så blir det kostnadsfritt för läsarna, som inte längre behöver betala för ett abonnemang på en dagstaltidning, och för taltidningarna, som sparar pengar med den digitala distributionen. MTM tar också på sig att utbilda nya läsare, installera spelaren, och de står också för all support via taltidningshjälpen. Den kan man ringa och så löser de alla tekniska problem som kan uppstå. De som lyssnar på Skånes taltidning via vår hemsida, podden vi publicerar eller till exempel genom talbokstjänsten Legimus får fortsätta med det. Och det här är något som branschorganisationen Taltidningsproducenternas förening, TTF, länge velat se, liksom Synskadades riksförbund. Det eftersom färre idag har CD-spelare jämfört med för 20 år sedan. Och för att PostNord tar allt längre tid på sig att dela ut tidningarna. MTMs system med uppkopplade Daisy-spelare är också den enda digitala distribution som är fullt tillgänglig. Och fungerar också för de som inte kan eller vill använda dator eller smartphone. Ungefär hälften av Skånes taltidningsläsare lyssnar idag på CD-utgåvan. Och totalt i Sverige berör det mellan 3300 och 4500 prenumeranter på de 55 så kallade region- och kommuntaltidningar som finns. Förra året var det 685 personer som lyssnade på dem via MTM. Förslaget från Kulturdepartementet och därmed regeringen heter en moderniserad taltidningsverksamhet. Och syftet, skriver de, är att fler med syn- eller läsnedsättning ska få tillgång till ett större utbud av nyheter och samhällsinformation. Sedan decennier grundar sig MTMs taltidningsverksamhet på tryckta dagstidningar. Men de har blivit mindre relevanta när medierna och läsarna gått över till digitala produkter. Så nu vill man vidga vad man gör tillgängligt till textbaserade medier. Eller som det bland annat heter, allmänna nyhetsmedier som får mediestöd. Och där också gratistidningar ska börja ingå. Villkoret är att medierna bedriver fortlöpande och allsidig journalistik, har exklusivt eget innehåll och följer demokratins spelregler. Andra textbaserade medier kan också bli tillgängliga genom MTM. Om de bedriver, som det heter, fördjupande nyhets- eller samhällsjournalistik, kommer ut på svenska eller ett officiellt minoritetsspråk och dessutom efterfrågas av tillräckligt många. Kris- och samhällsinformation om viktiga saker som coronavaccineringar ska också publiceras. Men som förslaget ser ut, inga medlemstidningar kommer att ingå. SRF vill gärna se att tidningar som Perspektiv ska med, men så blir det inte med Kulturdepartementets förslag. Förslagen är tänkt att genomföras stegvis och är i stort de samma som MTMs utredning, en taltidning i takt med tiden, kom med 2021 och som vi berättade om då. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till inslaget vi gjorde då. Nu har förslaget, eller promemorian, som alltså heter en moderniserad taltidningsverksamhet, skickats ut på remiss. Där berörda som Synskadades riksförbund får komma med synpunkter. Kulturdepartementet skriver att de vill genomföra förslagen så fort som möjligt. Med start den 1 juli 2025.
Det rapporterade Mats Sundling.
Och det här var ett inslag från Skånes taltidning.
Inslag 2.
Vad kan man få för hjälp av patientnämnden och vilka frågor kan man vända sig till dem med? Vi har med oss Mattias Wallin, förvaltningsjurist, patientnämndens förvaltning. Välkommen!
Tack så mycket. Tack för att jag får komma.
Jag läser på er hemsida då att man kan lämna synpunkter eller klaga om man inte är nöjd med den vård man fått eller om man tycker något har skett som är felaktigt. Och det kan gälla både behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikation med vården.
Det stämmer. Vi har ju ett brett uppdrag som du beskriver. Det kan röra olika typer av klagomål. Egentligen det viktigaste för dig som patient som har upplevt någonting i vården och vill föra fram dina synpunkter är att det ska ha en koppling till hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Så det är ett brett spektra av ärenden som vi kan hantera på patientnämnden.
Jag tänkte att vi skulle göra ett klargörande. Vad är skillnaden mellan patientnämnden och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, om man tycker att man har blivit felbehandlad?
Ja, men det är väl ett jättebra och viktigt klargörande. När det är att du som patient eller närstående har synpunkten på vården i Region Stockholm, då i första skedet så har du möjlighet att vända dig antingen direkt till vårdgivaren med dina synpunkter eller så går du via patientnämnden och lämnar in dina synpunkter och klagomål. Det är första instansen i klagomålshanteringen. När du har gjort det och eventuellt då kanske inte är nöjd med de svar du har fått från vården, då har du möjlighet att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO då, som du nämnde. Men innan du vänder dig till IVO så kräver lagstiftaren då att du ska ha fört fram dina klagomål och synpunkter antingen direkt till vårdgivaren eller genom patientnämnden till vårdgivaren. Så vårdgivaren ska först ha en möjlighet att besvara synpunkterna innan du kan vända dig till IVO.
För det kan ju vara lite känsligt att man kanske inte vill klaga på en vårdgivare. Vi säger till att ta ett exempel nu. Man är inte nöjd med den rehabilitering eller habilitering man har fått på syncentralen där man är inskriven. Och det finns ju bara en syncentral. Är det något som man kan komma till med?
Ja, men absolut. Den typen av ärenden kan vi absolut hantera. Och vi ser ju gärna att man vänder sig till oss då. Om man har synpunkter, det kan vara högt och lågt så att säga. Det är så systemet är organiserat och det fyller en väldigt viktig funktion att Region Stockholm får in de här synpunkterna och klagomålen. Det är ju en del i utvecklingen av vården så att säga, en kvalitetsutvecklingen av vården. Så det är ju jätteviktigt att alla synpunkter kommer in. Vi förstår naturligtvis att det finns ett väldigt stort mörkertal. De allra flesta gör ju faktiskt inte en anmälan. Man orkar inte det, man kanske inte känner till hur man ska göra och så vidare. Vi är oerhört tacksamma om man orkar och tar sig tid. Därför att som sagt, det är en viktig del i kvalitetsutvecklingen av vården.
Jag tänkte jag tar ett annat exempel så kan du berätta för mig hur gången ser ut. Till exempel, man kommer till en vårdcentral och där ska man då registrera sig i en digital terminal. Och ser man inte så, för det första ser man inte var den är någonstans och så man kanske inte då kan använda den displayen. Och så tänker jag, den här vårdinrättningen är inte tillgänglig för mig och det här vill jag anmäla. Hur gör jag?
Antingen som jag sa tidigare, det ska man ju komma ihåg, att du har ju den möjligheten att liksom ta direktkontakt med vårdgivaren och föra fram dina synpunkter. Den möjligheten finns ju. Du kan kontakta oss på olika sätt, ringa till patientnämnden. Du kan skriva till oss naturligtvis. Vi har också färdigtryckta blanketter man kan använda sig av som finns upplagda på vår hemsida. Man kan också göra en anmälan via 1177 där du loggar in med ditt bank-ID och klickar dig fram. Här hjälper ju vi naturligtvis till. I vissa fall så kanske man har enkelt att skriva en anmälan och formulera sig och så. I andra fall så kanske man behöver lite stöd och då kan vi också hjälpa till med det. Det viktiga att komma ihåg här är ju att det är patientens synpunkter som ska komma fram till vården och inte patientnämndens, utan det är patientens upplevelse som ska komma fram.
Vad händer sen?
Om patienten vill det då, för det ska man komma ihåg att vissa vill komma in med ett klagomål och vill att det ska registreras och finnas liksom, som kan ligga till grund för liksom kvalitetsutvecklingsarbetet ändå genom att det registreras hos oss. Och då kan det vara tillräckligt. Men många vill ju naturligtvis också få in ett svar från vården. Och då skickar vi helt enkelt till vårdgivaren, den aktuella vårdgivaren, och begär in ett yttrande, ett svar. Och vårdgivaren har 4 veckor på sig att besvara. Och svaret kommer till patientnämnden och vi ser till att svaret förmedlas till patienten naturligtvis. Och där normalt sett också så har vi också ett uppföljningssamtal där vi går igenom och hjälper till så att säga förklara ett svar.
Om man får ett svar att vårdgivaren kanske håller med om att det är brist i tillgänglighet, men kanske också säger att man inte kan göra något åt det, vad gör man då?
Ja, precis. Så svaren ser ju olika ut naturligtvis. I vissa fall är man som patient jättenöjd med svaret. Man har upplevt att vårdgivaren har tagit klagomålet på allvar och man kanske också har vidtagit olika typer av åtgärder som vi ofta ser i ärenden när man kanske har förändrat rutiner etc. Man har gjort någonting konkret för att förbättra situationen. Medan andra svar kanske inte innehåller det som patienten hade önskat. Då har man ju en dialog med sin handläggare. I vissa fall kan vi ju göra så att om vi ser att det är något ofullständigt i svaret eller så. Eller att det är någonting som de inte har svarat på alls eller så. Då kan vi komma överens om att begära in ett kompletterande svar från vårdgivaren om patienten vill det. Men det man får komma ihåg och som är viktigt också då att veta gällande patientnämndens roll. Det är ju att vi har ju inte mandat att... Vår uppgift är inte att utreda ärendena. Vi kan inte göra medicinska bedömningar eller juridiska bedömningar och fatta beslut om åtgärder till exempel. Utan vill man ta det vidare och anser att det här behöver utredas mera, då är det ju till IVO, tillsynsmyndigheten, som man får gå vidare med sitt klagomål.
Men man kanske tänker att det här kan vara ett diskrimineringsärende. Men man är osäker på det. Kan ni vägleda då?
Ja, men absolut, så är det ju. I det här exemplet så kan det absolut vara diskrimineringsombudsmannen. Det skulle också kunna vara aktuellt att göra en anmälan till IVO. Men den här diskussionen, beroende på hur ärendet ser ut, där finns ju vi naturligtvis med som råd och stöd. Det är inte vi som skriver själva anmälan till DO eller till IVO, utan det behöver man som patient göra själv. Men vi kan ju vara med i och stödja patienten till vilken myndighet man ska vända sig. Sen ska man ju komma ihåg också att i och med att man har gjort ett ärende hos patientnämnden, har varit ett ärende hos patientnämnden, så finns ju den med i den statistik som vi för. Och vi har ju också ett analysuppdrag också. Det innebär att vi skriver rapporter etc. som vi också delar med beslutsfattare och andra politiker, tjänstemän i Region Stockholm, vårdgivare naturligtvis också. Vi skickar också ut regelbundet statistik på de uppgifter som går till respektive vårdgivare hela tiden. Så det är ett flöde av de här uppgifterna. I det skedet är de ju avidentifierade naturligtvis. Vi lämnar inte ut några personuppgifter. Men själva frågeställningarna, de tas om hand och kommer till användning. Det är också viktigt att komma ihåg.
Är det här offentlig handling vilka klagomål en viss, till exempel vårdcentral, har fått?
Först kanske jag ska säga också, så att man som patient och närstående ska känna sig trygg med att vända sig till oss utan att några personuppgifter lämnas ut. Vi har en strikt sekretess motsvarande den sekretess som finns inom hälso- och sjukvården. Så vi lämnar naturligtvis inte ut personuppgifter. Däremot så använder vi det material. Vi skriver en kort sammanfattning av ärendet där man får ut liksom kärnan i själva klagomålet. I det exemplet som du nämnde till exempel här, då är det ju en tillgänglighetsaspekt på det hela. Man försöker fånga det väsentliga i varje ärende. Och det gör att den som vill, utöver att vi löpande skickar då den här informationen till de olika vårdgivarna som får ta del av sina klagomål som de har fått varje månad. Är man intresserad av att ta del av vilka klagomål som har kommit in till patientnämnden rörande en specifik vårdgivare, kanske den vårdcentral som man planerar att byta till eller så, då kan man kontakta oss och då får man ut en ärendeförteckning på antal ärende och också vad ärendena har handlat om.
De som sitter i patientnämnden är ju politiker och alla partier är representerade, men jag har sett att Liberalerna inte är med, men alla andra, och ordförande är en centerpartist, Henrik Eriksson. Vad gör politikerna?
Vi har ju nämndsammanträden varje månad då, och då får alla politiker ta del av de ärenden som är aktuella för den månaden. De får långa listor kan jag säga. Det är mycket material att läsa, den här typen av ärendeförteckningar som jag berättade om tidigare.
Men vad är deras funktion annat än att de får information om de klagomål som ni har fått in?
De kan ha synpunkter på, de kan föra fram till exempel vad de ser för behov av, vad vi ska skriva en rapport om eller komma med synpunkter om inriktning av verksamheten i det material som de kan se. Det är den typen av ärenden som beslutas. Men det finns situationer när vi på patientnämndens förvaltning kan se en trend av ett större antal ärenden som kommer in eller en iakttagelse av en negativ trend inom vården i Region Stockholm. Då finns det en möjlighet för patientnämndens förvaltning att vi lyfter det ett så kallat principärende. Det senaste principärendet kan jag ta som exempel, heter situationer för patienter med ME och CFS. Det är alltså en neurologisk sjukdom. Där har vi under det senaste året, kan man väl egentligen säga, fått in en stor mängd synpunkter och klagomål från just den här patientgruppen. Och då kan vi lyfta det till patientnämnden, alltså den politiskt tillsatta nämnden, vid ett nämndsammanträde och där politikerna sedermera, om de står bakom det principärendet, fattar beslut om att det ärendet då ska skickas vidare, som i det här fallet och i de flesta fall, till hälso- och sjukvårdsnämnden, som ändå är ansvariga för att utveckla och anpassa vården i en riktning som blir gynnsamt för de aktuella patienterna.
Kan det vara så att om flera patienter är missnöjda med samma sak så kan det bli ett principärende som kommer upp i patientnämnden?
Absolut, så är det. Sen vill jag ändå trycka på också att det är ju ändå relativt få ärenden som blir så kallade principärenden. Och det är fortfarande också så att det är, lönar sig, det är viktigt att alla typer av klagomål och synpunkter kommer in. Därför att alla ärenden kommer också politiker och tjänstemän till del ändå genom så att säga de utdrag och de statistikrapporter som vi löpande skickar.
Avslutningsvis, vill du skicka med något till våra läsare?
Jag tänker så här att du som lyssnar på det här och sitter med den funderingen, är det här någonting som man kan anmäla till patientnämnden eller inte? Och då tycker jag inte att du ska fundera så mycket längre, utan då tycker jag att du ska ta kontakt med oss på patientnämnden. Så hjälper vi till att fånga upp den här frågan, och förmodligen så är det definitivt en fråga som vi kan hantera på patientnämnden. Skulle det vara så att det är någon annan instans som du istället bör vända dig till, så kommer vi hänvisa dig. Så min uppmaning är, kontakta oss. Vi hjälper dig.
Det sa Mattias Wallin, förvaltningsjurist, patientnämndens förvaltning. Vill du kontakta patientnämnden, då kan du till exempel ringa dem på telefon 08 123 467 00, alltså 08 123 467 00, eller kontakta dem via 1177. På första sidan så finns det regionen rekommenderar. Där klickar man och sen scrollar man ner till
lämna synpunkter och klagomål till patientnämnden. Här kan man också skicka meddelanden till sin handläggare. Maila kan man också göra, men utelämna då personnummer. Adressen är registrator.pan@regionstockholm.se.
Man kan också skriva ett brev. Mer information finns på patientnämndens hemsida, och även anhöriga kan göra en anmälan.
Inslag 3.
Just nu under hösten och vintern så har det ju varit fortsatt det här samma mode som alltid har varit, känner jag. Det är ju mycket svart, det är mycket konjak och mycket brunt. Det har ju även varit lite granna av lite granna nougatfärgade väskor.
Camilla Ben Amara står i sin lilla väskbutik i belägen i ett innercentrum. Här säljer hon allt från plånböcker, handskar och handväskor till ryggsäckar och resväskor för både män och kvinnor. Vilket förstås gör att hon har bra koll på väskmodet. Och i fråga om färger är det alltså fortfarande mörka nyanser som gäller den här tiden på året.
Väldigt standard skulle jag säga. Varje år samma sak. Men inför våren då blir det ju oftast alltid ljusare. Så det kommer ljusare väskor, det kommer mer med lite blommor, lite mer mönster.
Ja, men det är ju inte bara färger. Det är ju sånt här med form och hur de bärs och sådana där saker som material förstås.
Ja, men det är ju, jag tror att kunderna idag är ju väldigt medvetna om det här med skinnet. Och att man kanske inte väljer det lika mycket nu som man gjorde förr.
Handlar det om djurvård?
Det eller skulle jag nog tänka mig att det är. Ja, absolut. Ja.
Men jag tänker hållbarhetsmässigt, alltså en skinnväska skulle hålla mycket längre än en syntet.
Oh ja, ja det går liksom inte att jämföra skulle jag säga. För det är ju ändå ett plastmaterial på synteten som inte har en livslängd. Men en skinnväska kan ju hålla nästan så att man tycker att det blir tråkigt av att den håller så länge. Så att, just när det gäller hållbarheten så ja, då är det ju skinn. Men sen är det ju många kunder som kommer in och vill ha syntet för att de byter väska ofta. Istället för att då köpa en skinn som håller i flera år.
Så att, det kan vara ett skäl helt enkelt. Absolut. Att man vill variera sig.
Ja, exakt. Och de blir ju inte lika dyr heller. Det skiljer ju väldigt mycket i priser på dem.
Samtidigt så finns det ju en just om vi pratar hållbarhet ur miljöaspekt.
Precis.
Då finns ju den synpunkten. Kommer de frågorna mer idag?
Eller? Inte som jag kan känna faktiskt. Men om man går tillbaka då till det här med hållbar, alltså då är det ju liksom skinnet mycket bättre i alla fall. För då har du ju väskan, du köper ju inget nytt. Så då behåller man ju ändå det som är hållbart, så att säga. Så det är liksom både och det där, faktiskt.
Mm. Jo, men just på skinn är det väl också det här med garvningen, hur den går till?
Jo, så är det ju. Men jag har tyvärr inte haft en sån fråga. Så att jag vet, nej, ingenting än.
Det har inte gått något till väskorna än,
nej,
kanske.
Precis.
Camilla börjar med att visa några av alla de väskor för kvinnor som finns i butiken.
Alltså just det som är populärt nu på syntet så att säga, det är ju att det är mycket den här hinkvarianten som man liksom håller i hand. Ser ut som en hink och det är precis därför den är kallad så. Utan ja, ganska ihålig, en liten knapp liksom, men den är ju väldigt ihålig och man bara lägger ner saker. Det finns liksom ingen fack.
Vi kan titta på en så.
Absolut. Och det är ju denna som är då med en magnetknapp. Den här lyckas nu ha en innerväska som sitter fast. Och,
med ett blixtlås.
Ja, med blixtlås. Så den här modellen just som jag tog nu, den är ju otroligt behändig. Just att man kan även hålla den i handen som en hinkvariant. Men du kan även ha då en extra rem påkopplad så man kan hänga den över sig.
Och ja, väskan finns i just sådana slags färger som Camilla Benamara nämnde nyss.
Nougatfärgat, lite konjak och i lite rostbrunt röd skulle jag säga. Här har ju den svarta gått bäst.
Och vad säger folk då när de tar en svart först?
Nej, men jag tror att det handlar om att det ska matcha till allting. Att det är det enklaste kortet så att säga. Men sen är det ju självklart andra som vill matcha med skor och matcha med jacka och kapporna och sådana saker.
Men, det är inte ovanligt att folk vill ha flera olika väskor?
Nej. Absolut inte. Nej, det är inte.
Men det här med stora väskor, det känns ju som att det har varit ett tag va, nu. Som att man vill ha lite stora kasseliknande.
Ja, det är väldigt mycket den här kasse. Ja, exakt. Toad-varianterna är ju fortfarande lika stark. Så att det finns ju alla olika varianter i olika kollektioner så de kommer. Så det försvinner nog aldrig tror jag faktiskt.
Om vi ska förklara tote.
Ja, det är ju som en stor shopper kan man säga. En stor kasse, fast den är lite mer formad som en väska som man har ändå liksom på axeln. En kasse håller du liksom i handen så den kan du ju inte slänga över axeln.
Så pass stora handtag så att det går...
Precis, långa axelhandtag.
När jag ber att få titta på en sån tar Camilla fram en väska som är kanske 60 cm bred och 40 hög. Men som också finns i en något mindre variant, cirka 40x30.
Det är ju en hårdare variant av en shopper. Den är ju med hård platta under så du kan ställa den så att den står. Den har också fram- och bakficka. Den här är otroligt populär. Vi säljer den som smör. Inuti så är den ju väldigt ihålig egentligen. Men den har sina vanliga klassiska fickor. Och det är ju de här mobil- och nyckelfacken och en ficka med dragkedja. Här får man också med en extra liten väska som man kan få på sig. Och det här är alltså en crossbody-variant som man kan koppla på med rem. Crossbody, det är för att du ska kunna hänga den över dig, krossa kroppen. Och den här är ju som en liten, antingen har man den som en extra väska eller så har du den som en innerväska. Så du kan ha kanske några värdesaker i den då, i själva bagen.
Men den hade lite form av en lite sån här elegant aftonväska.
Ja, precis.
Också,
den är, ja, då kan man ju koppla på remmen själv. Och då kan man ju även då köpa till och byta remmar på den ifall man vill ha den lite mer festig. Kanske.
Men förr i världen så hade man också aftonväskor bara.
Ja, du kan ju bara ha den i handen som en klatsch. Ja, precis. Det kan du. Det kan du också ha. Nej, så den här varianten, just den här, den finns i två storlekar. Vilket har varit väldigt populärt bland businesswomen. Många köper den för att lägga in dator. Så att den är otroligt populär. Men sen finns det ju de här kassarna som är helt, vad ska man säga? Ja, det här är ju verkligen en kasse. Den här har ju ingenting. Den är ju bara som ett hål, så att säga. Och den är ju lite mer påsig. Den andra är lite mer fast, men det här är ju lite mer påsig.
Och den här, den är, som vi tittar på nu, den är ju då... Som en stor...
Precis, påse. Det här är faktiskt en ryggsäck. Så att det är kombinerad ryggsäck med som en bärkasse. Med då kombo med ryggsäck. Så det här är också otroligt populärt.
Och så till innerfack då för plånbok föreställer jag mig, ja, just
precis.
Mot, som
så på rygg,
vetter mot ryggen.
Ja, men exakt. Du har ryggen och sen så har du ju två stora fickor på framsidan. Den här varianten är ju också väldigt behändig, för du har ju inuti väskan så har man lite fack för telefon och nycklar. Och även ett fack då med dragkedja. Men sen kommer också väldigt mycket mindre varianter. Mm. Där man kan byta remmar så att man liksom ändå byter utseende på väskorna som kanske har blivit lite tråkiga och behöver lite nya remmar på. För det händer ju ganska mycket på en väska om du byter en rem.
Det kan vara ett sätt för att byta väska att bara
absolut.
Byta rem.
Absolut. Och sen blir det ju, har man köpt en väska och remmen går sönder, ja, men då köper man ju bara rem. Då behöver man köpa en ny väska. Det är ju hakarna som brukar oftast till slut bli slitna. Och då kommer ju den oftast gå sönder. Sen är det ju också vikten på hur mycket grejer man har i väskan, såklart.
Ja, här och var i butiken hänger just sådana extra remmar och kedjor försedda med hakar, så det är enkelt att gå och byta ut dem mot väskornas ordinarie. Flera av remmarna är breda och mönstrade. Bland annat ser jag beige svarta ränder som för tankarna till sportväskor. Slingriga smala bladmönster i vitt och svart och så den stramt geometriska meanderbården svart i svart. Så tar vi oss en titt på de betydligt mindre väskorna i sortimentet, varav flera är rakt rektangulära och så pass små att de inte rymmer så mycket mer än några små saker och går att hålla i ena handen. Men å andra sidan har de flera blixtlåsförsedda fack.
Många tycker om det här med sortering, att man kan sortera lite grann och organisera inuti. Och ja, då är det tre fack då, så man kan variera vad man vill ha i den. Det är många som frågar efter det. Många gillar inte de här ihåliga varianterna. Och den här går även som en handledsväska eller då som en crossbody-variant.
Men här uppe står faktiskt en grön väska också.
Ja, det var en liten utstickare skulle jag säga. Den där serien är ju också väldigt clean. Nu fanns det bara den varianten och det är ju en liten crossbody-variant. Så den är som en, inte mycket mer större än om man tänker sig kanske lite, vad säger man, lite, inte vet jag, läppglans kanske, en telefon. Ja, inte så mycket mer, lite kort. Och den fanns i lite andra färger, så då köpte jag in de där färgerna. Och det är ju senapsgul och i lite mer så här mörkgrön. Men de färgerna är ju också höstens färger. Det är ju oftast alltid så. Mörkgrönt och vinrött och senapsgul. Så då tog jag in den här, för det är en liten variant. Ofta så vill man köpa mer färg när de är små än när väskorna är stora. Så det var en bra chansning tror jag faktiskt.
Och det här hänger också någon som nästan för tankarna till sån där som man hänger om halsen när man, eller som man på min tid hängde om halsen när man var ute och tågluffade.
Ja, precis. Det är ju en telefonväska så att säga. Den är också ihålig. Du stoppar ner telefonen. Mm. Och kanske lite småplock liksom. Men den är inte så mycket större. Så den är väldigt liten.
Utsidesmässigt är många av väskorna helt släta, men inte alla.
Den här just synteten som vi tittar på nu, den är ju otroligt fin i synteten. Den ser nästan ut som skinn om man inte skulle liksom känna på den.
Men du syftar då på att den är lite så här struktur.
Precis, den har strukturen, så att den är ju inte så att den ser glansig ut, utan den är väldigt matt i modellen, så att när den blir lite mer hög, alltså glansigt i materialet, då ser det ju mer plastigt ut.
Ormskinsimitation förekommer också på några av syntetväskorna, medan det finns fler möjligheter att göra mönster i själva materialet på skinnväskor. Vilket man ser på en del av dem som har till exempel väsklock av flätade remsor.
Ja, då tror jag att det är lättare att göra på vissa skinn och inte på andra. För den som du såg på andra sidan här, det var, den är ju i kalvskinn och det här är lite mer finare skinn.
Och den är blå därför.
Den är blå, precis. Vi har en marinblå. Mm. Så den här serien är ju otroligt fin i materialet. Den är väldigt liksom mjukare skinn i, än vad man tänker sig då den vi kollar på.
Oj, här rasar de.
Den vi kollar på andra sidan, de är i buffelskinn. Så då blir de lite grövre i materialen. Och då är det lättare säkert att använda just den typen av, vad säger man, struktur.
Längs en väg har Camilla och hennes medarbetare placerat några olika märkesväskor. Även de av hård syntet och i svart, brunt, vinrött. Med små metallutsmyckningar. Eller med respektive företags logga tryckt över sig i täta, symmetriska, något ljusare mönster. Som gör att de på håll nästan ser ut att vara av tyg. En sort märker ut sig genom sin form som Camilla Benamara beskriver som en avhuggen pyramid. Medan den ger mig associationer till det jag skulle kalla tantväskor från förr. med den skillnaden att de inte har det klassiska knäppet på ovansidan utan stängs med blixtlås. De har hård botten som går att ställa ifrån sig utan att falla ihop. Storleksmässigt är de cirka 30 cm breda, 20-25 cm höga och de hårda handtagen går att komplettera med en rem för den som vill ha den över axeln eller kroppen. Här finns också några festväskor i glansigt och glittrigt svart och med guldiga kedjor som remmar. Flera av märkesväskorna finns också i hela serier. Slutligen tar vi oss en titt på herrsortimentet.
Vi säljer ju jättemycket skinn till herrarna. Det är mycket portföljer. Det är mycket weekend bags som går. Och sen är det ryggsäckar som är det populäraste, skulle jag säga. Framför oss här så har vi två varianter och det är skinn. Och det är ju två som, vad ska man säga, dataväskor. Som finns i konjak, brun och svart. De är ju klassiska i varianten som också går att koppla på med rem som man kan hänga över sig. Så den är nog, ska jag nog säga, är våran, en av de bästsäljande. Plus även då weekendbaggen som är i matchande. Och det är ju konjak, brun och svart. Så man kan ha med sig på resan och koppla på resväskan.
Weekendväskan är alltså tänkt antingen för den som bara ska resa bort ett par dagar eller som ett komplement till en resväska. Den ser ut som en elegant form av sportväska i storleken cirka 80x50 och har hård bottenplatta, blixtlåsförsedda ytterfack, rejäla handtag och möjlighet att sätta på en axelrem. Allt i skinn.
Annars är det ju ryggsäckar som de flesta kommer in och vill ha. Liksom. Så vi har ju en serie som är i galomaterial som är otroligt bra om man är ute och cyklar och jobbar mycket när man, om man tänker sig ha ett avstånd utan bil till exempel och du måste vara ute. Så är det ju väldigt bra material för det är ju vattenavvisande. Sen är det ju herrarna som kommer in till mig, det är oftast också plånböcker. Plånböcker är ju också otroligt stort. Skinnklassiska varianter.
Och där, när jag tittar här på håll så ser det ut som att de ser ut som de gör.
Ja, exakt. Ja, som de har gjort ända sedan, jag vet inte vad, sedan min pappa hade en plånbok. Men det här är verkligen den riktiga klassiska plånboken man öppnar upp och har sedlar och kort. Och kort på barn och grejer.
Och, och det är många som fortfarande vill ha det, tror
jag. Absolut. Ja, ja, ja. Vi säljer dem där varje dag. Så att det är otroligt stort faktiskt.
Men det finns ju lite mera handväskor-typ även på här sidan.
Absolut, vi har jättemycket damer till exempel som köper våra herr på kollektion. De här två som vi ser framför oss är lite mindre crossbody-variant. Lite mer som en bok kan man säga i storleken. Den och en annan större variant säljer ju bland de bästa. Och det är också samma färger, det är konjak, brun och svart.
Och den har ju, den här som vi tittar på nu, den har ju som ett spänne på framsidan med ett extra fack på framsidan med,
precis, med ett som man knäpper över liksom.
Metallspänne, sådär. Det är också, det, tänker jag, lite ganska klassiskt.
Ja, lite längre, alltså långt tillbaka. Ja. Mm. Och den större varianten har ju som ett lock då, som man stänger med knapp. Den i brun är ju den som har varit väldigt populär bland herrarna och damerna.
Ja, sist här alltså en klassisk väska som köps av både män och kvinnor och som nog får ses som väldigt tidlös med sin fyrkantiga form i tillräcklig storlek för att få ner en bok och en liten vattenflaska utöver mobil, eventuell plånbok och andra små saker som kan behöva rymmas i en så kallad handväska. Jag som intervjuade Camilla Benamara i hennes väskbutik Amaras, jag heter Ingela Hofsten.
Inslag 4.
Det här är spännande för jag har aldrig börjat en tur från det här hållet. Och där vi kommer nu så kommer vi gå mellan två, det ser ut som små sjöar. Och de fanns inte för 4 år sedan. Det var skog här. Välkommen till Järva begravningsplats.
Den här begravningsplatsen är nyligen invigd. Och bara ett fåtal har fått sin sista vila här än. Den ligger vid Granholmstoppen på Järvafältet. I utkanten av Igelbäckens kulturreservat, mellan Tensta och Hjulsta. Framöver kommer det finnas en buss från Hjulsta hit, men allt är inte klart än. Jag och Anneli Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen, går längs E18 på väg in i ett speciellt naturområde med små sjöar som är anlagda våtmarker. Här ska natur, djurliv, Människor, både levande och döda, samsas om platsen.
Det finns kistgravar, det finns urngravar, det finns askgravlund och sen har vi ett minneslund. Så det är de fyra vi får komma ihåg.
Vilken fin dag!
Ja, du har beställt väldigt bra väder.
Men titta, är det så nästan som blåklint?
Det här är ju en helt ny typ av begravningsplats. Vanliga, de oftast tänker man, den klassiska är ju egentligen kyrkan mitt i byn, grusade gångar, kortklippt gräs och en mur runt omkring. Den här begravningsplatsen kommer att ha väldigt mycket ängsytor. Så det vi ser här är blåklint. Vi kommer också se vallmo framöver och det planterades då förra hösten. Så om 3 år ungefär så kommer vi ha fantastisk äng här. Men det tar lång tid innan äng etablerar sig, innan den riktigt får den växtkraft den behöver. Vi har ju tagit ner en hel del träd för att bygga de här våtmarkerna. Och då har alla träd som vi har tagit ner, de ligger kvar på området. Och så sitter det små skyltar på dem där det står att död ved lever. För död ved blir ju bostäder och mat till insekter.
Något som jag tycker är väldigt vackert här, det är alla vita stammar av björkar. För att de har ni sparat och de står också ganska tätt ihop.
Det blir som en pelarsal brukar vi kalla det utav björkar. Och de här har ju liksom vuxit under ganska många år. Men vi var måna om att spara så många träd det bara gick.
Det jag kan säga är att det är ju inte buskage och snår emellan utan helt rent emellan. Så att, som du säger, det känns verkligen som pelare som sticker upp ur gräsmattan.
Och det är ju en del, en central tanke med den här platsen är öppenhet. Själva platsen är öppen för alla, vem som helst kan bli begravd här. Förutom om man vill ha en kistgrav, då måste man varit folkbokförd i Stockholms stad när man dog. Annars kan man inte få en kistgrav, men annars är den öppen för alla, liksom alla religioner eller om man inte tror så.
Begravningsplatser kan bli populära, speciellt några.
Vi får ju förfrågningar, för vi har ju även ansvar för världsarvet, Skogskyrkogården. Och där händer det ju att människor kommer från andra delar av världen och vill ha en gravplats. En kollega till mig, han tog faktiskt emot en man från Japan i april. Och den här japanen ville ha en grav på Skogskyrkogården. Då får man ju betala för det. Men det löser vi ibland. Väldigt restriktivt, men det kan vi göra. Skogskyrkogården är väldigt känd i Japan. Mycket mer känd än vad den är i Sverige egentligen. Det är japaner kan välfärda till Skogskyrkogården. Förra våren då var jag med i en av Japans största radiomorgonprogram och pratade Skogskyrkogården.
Vi går lite bakåt i tiden. Hur var det med begravningsplatser förr?
Om man tittar på Stockholms begravningshistoria så var det så att 1815 så kom det en lag i Sverige om att man inte längre fick begrava inne i städerna. För det var helt enkelt för eländigt där. Liksom. Det var inte hygieniskt. Så då började det byggas begravningsplatser utanför städerna. Och då byggdes Solna. I Solna byggdes då norra begravningsplatsen av församlingarna i Stockholms stad. 100 år senare så byggs Skogskyrkogården. Som också var ett helt nytt sätt att bygga en begravningsplats. Där de unga arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Leverens utformade en plats som lika mycket var för oss som är kvar som för de som är döda. Och där landskapet var helt centralt i man gestaltade den här. Tidigare hade man ofta byggt byggnader och sen gjort landskapet efteråt. Här utgick de från landskapet. Och det var ju det som gjorde att det sen blev ett världsarv. För det har varit förebild för jättemånga begravningsplatser runt om i världen. Sen är vi nog på 2020-talet där Stockholms stad nu har byggt en helt unik begravningsplats med den här öppenheten där naturområdet är centralt. Vi har liksom öar istället för att ha tydliga fyrkantiga gravkvarter så har vi helt andra typer av former på de här gravkvarteren. Det finns ingen mur runt den här. Runt Skogskyrkogården finns det över 4 kilometer mur som markerar var du kommer in och ut. Här finns ingen mur.
Men de olika begravningskvarteren har ändå sitt tydliga formspråk. Precis som sittplatser och lyktstolpar. Ett material som går igen i de ofta runda formerna är kortenstål som ser ut som det rostat, varmt brunorange. Det ser man i ryggstöd i halvmåneformade sittplatser, i runda gatulyxskärmar sopkärl och tappställen för bevattning. Här finns också stenlagda gångar och kraftigt trä i grindar och broräcken över vattendrag. Det ger en både gedigen, naturlig och modern känsla.
Nu är vi på väg upp till Minneslunden och det här är då en tillgänglighetsanpassad stig, så den är ju byggd för att klara då en rullstol eller rullator eller barnvagn eller bara att man tycker att man har jobb svårare att gå. Ja, så den är ju lite kringlig krokig. På sidorna här sen så ser vi det som kallas skogsmattor. Ni kanske vet att man kan köpa gräsmatta på rulle och så rullar man ut det framför sin villa. Här har vi köpt. Det är lingonris och det är ljung och det är mossa på rulle. Och sen har vi rullat ut det längs med sidorna för att det snabbare ska etablera sig och bli en skogskänsla här i området.
Det ser ut som att det alltid har varit där helt enkelt. Och här emellan är det ju både lite gran och tall. Man skulle ju kunna tycka att det är lite rishögar och lite skräpigt här, men det, så ska det vara.
Ja, så ska det vara, och det är precis det som är utmaningen när man jobbar med biologisk mångfald, för att det ser ju, vårat öga är vant vid det väldigt välskötta och städade. Och vi har ju insett att det städade inte alltid gynnar oss. Så här är det lite ostädat och det ligger stockar och det är, där borta ser vi en träd som har fallit med massa pinnar som sticker åt alla olika håll. Och sen har vi här lite andra träd där vi har tagit bort pinnarna. Där ligger liksom stockarna prydligt uppradade. Och sen lite längre upp har vi en hög som ser ut ungefär som en hög som ska eldas. Men det är ett hög som ska vara bostäder och liksom mat för insekter.
Sen ser jag att ni har lite, det finns också bänkar här, ja. Så att om man blir lite trött så kan man sätta sig.
Ja, nu kommer vi upp till Minneslunden. Det är det vanligaste sättet i Sverige att begravas, det är i en minneslund. I Stockholm är det ungefär 46-47% av alla som vi gravsätter, de väljer minneslund. Då får man som anhörig inte vara med vid gravsättningen, utan man får ett intyg sen på att gravsättningen har skett. Det finns heller ingen, liksom, ingen plats som visar vilka som är gravsatta här. Det finns som inga namn, utan den är anonym och det är det som är tanken.
Naturen är precis bakom här. Ja. Kommer askan vara precis bakom här?
Nej, inte här. Vi kommer ju sprida där man inte går.
Vid den cirkelformade minneslunden finns även här en halvmåneformad sittplats med utsikt över området. Här kan man också sätta gravljus i förborrade hål. För marken i cirkeln är inte jord utan också den i stål som ser ut att ha varit med länge. På den här begravningsplatsen finns inte traditionella kapell, men en annan samlingsplats.
Nu ser jag ceremonibyggnaden, för den ligger precis strax intill här och den är ju imponerande och även en lång trappa till evigheten, höll jag på att säga, i dubbla rader som går upp på en kulle i ljust grå sten, kanske är det granit. Vart leder den?
Den leder till en väg som vi har anlagt här längs med kullen, så den där vägen börjar nere vid den andra delen av begravningsplatsen och så kan man gå den. Det kommer inte vara tillåtet att åka bil där, men den är gjord för att vi ska fortsätta bygga ut den här begravningsplatsen ovanför där. Så då har vi redan nu gjort liksom en del av infrastrukturen och också för att området ska bli mer tillgängligt, att man faktiskt ska kunna promenera här.
Jag såg att det var inga ledstänger där, och hur tar man sig med barnvagn?
Det finns en ledstäng i mitten faktiskt. Barnvagnen får vi nog vara lite mer terränggående kanske. Det är en bra fråga också.
Vi står framför en kubistisk byggnad som har flera öppningar. Den är gjord av stående träpanel i värmebehandlad furu.
Det är kvistat trä. Nu är det gult men kommer att vitna med tiden. Alla byggnader och hela begravningsplatsen är ritad av Kristine Jensen, Tegnestue och Paul Ingeman. Det nästan kvadratiska huset med mer asymmetriska flyglar på varsin sida har en över 10 meter hög avformad entré, som att gå in i en stram tippiöppning. Men man är inte inne i salen än, utan det är som att stå i förstutrappen. Man förväntar sig att ha ett skydd för väder, men det har man inte, utan här finns inget tak. Det är öppet mot skyn och världen utanför.
Och den är jättespännande att se när det är mycket moln, för då kommer ju molnen far. Då blir det som en tavelram här med liksom ett månspel. Och den är ju nästan kvadratisk, inte riktigt, men nästan.
När man kommer in i salen så ser man rakt igenom den till andra sidan genom en enorm glasvägg. Man är nära naturen oavsett om man är ute eller inne.
Och den är ju jättespeciell, den här tanken på att man ser rakt igenom. Och det vi också har, om du tittar närmare sen i själva salen, så har vi så kallade kistbockar, alltså där kistan ska stå. Och de är gjorda i plexiglas som är genomskinligt. Så det kommer vara en känsla av att kistan nästan svävar här på väg ut i naturen.
Vi går in. Åh, nu var det lite varmare här inne. Det är inte så stort här inne. Alltså det vill säga, det är inte så många bänkar. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 7 bänkrader och det kanske man kan sitta en 7 personer i varje. Och golvet är ju öländsk kalksten, den gråa med också några röda av dem, slipade. Sen är det betong på väggarna. Och det är pelare, flera stycken, polerad betong, så de ser ju lite marmorlika ut.
Och sen har vi trä här på bak, så har vi, det här är vitlaserad gran. Och så ska vi titta på betongväggen också.
För den är ju också, ser ut nästan som trä.
Det här är betong, men den är gjord då med trä. Liksom som en ram, så när det göts så var det trä emot här. Det är därför att det har skapats, det är som en avgjutning nästan. Så att du kan känna trä och du kan se det också. Det ser väldigt mycket ut som trä, men det är faktiskt betong.
Är det här den största salen? Mm.
Det här är vår ceremonilokal och den kommer... Vanligtvis har en begravning i Sverige ungefär 25-30 besökare. Den här huset, den här byggnaden har plats för 100. Då har vi bänkarna här nere och sen har vi läktare runt omkring. Och där kommer det finnas stolar framöver. Sen kommer man kunna anpassa sig om man vill. Så kan man ha en ceremoni som är liksom både här inne och även på den här ytan som är utanför. Du sa att det var som en park ute. Och det är en gjuten metallplatta som blir som en förlängning av rummet. För hela det här fönstret som vi ser här som är... rektangulärt och går att öppna.
Det går från vägg till vägg, så att det är nästan hela väggen. Jaha, så det går att öppna så att man kan vara både ute och inne. Det känns väldigt modernt. Det är bara en knapptryckning bort. Wow! Mm.
Så då öppnas hela väggen, kan man öppna upp och liksom få in livet igen. Och det är ju en blinkning, jag tolkar det som en blinkning till det största kapellet på Skogskyrkogården som heter Heliga Korset. Där kan man sänka hela den väggen, det är ju ett jättekapell. Och den väggen är 16 meter lång och det tar 6 minuter ungefär att sänka den väggen. Det byggdes ju 1940, det stod klart 1940. Den här väggen tar det kanske 45 sekunder att skjuta undan. Den är ju mindre, men vi är kanske lite mer otåliga nu. Tanken där var ju väldigt mycket liv, död, liv, att livet går vidare. Så på Skogskyrkogården, och egentligen på samma sätt här, då går man in på ett ställe och sen ska man gå ut på ett annat. Så nu har vi kommit lite fel väg när vi gick in genom de stora dörrarna. Så vi ser fram emot då att den här används. Den är ju byggd för begravningsceremonier. Men vi kommer även vilja använda den för annat. Att staden ska kunna ha den för andra ändamål, liksom andra saker.
Så vad skulle det kunna vara?
Så när vi invigde så var de medarbetarna som hanterar de borgerliga ceremonierna i stadshuset. Alltså när man vill gifta sig borgerligt. De var här och tittade för att se om den här lokalen även skulle kunna användas för borgerliga ceremonier.
Bröllop.
Bröllop, precis. Ett borgerligt bröllop.
I byggnaden är ledarhundar välkomna, det finns kontrastmarkeringar, hörselslinga. Men allt är inte klart än, så det kan finnas brister i tillgängligheten. Det finns mycket mer att se här på Järva begravningsplats. Anneli Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen, är nöjd med vad staden har gjort här.
Jag tycker det är fantastiskt att få vara här och möta människor som uppskattar platsen och tycker att den är så fin. Det är nästan det bästa. Att få liksom en... Jag har följt det här bygget i 4 år sedan. Januari 2021 kom vi in och började bygga. Och att få följa det från att det bara var grävmaskiner som körde omkring till att det är en plats där vallmon blommar och där människor går omkring och njuter av naturen. Det är jättefint. Och att det blir en fin plats för fina farväl.
Inslag 5, annonser och meddelanden. DBFK, Melodikrysset. DBFK, novembervandring. Information om kommande livesyntolkningar. Iris hjälpmedel, årets almanackor. SRF Järfälla Upplandsbro, jullunch. Du kommer flera annonser från SRF Stockholm Gotland. Julbord på Värmdö. Julmarknad Taxinge slott. Julpyssel. Jultallrik på kökeriet Nynäshamn. Tematräff digital kunskap. Träff i Haninge. Träff på restaurang Lydia Nynäshamn. Träffar i Nacka. Prova på träning Friskis och Svettis i Tyresö. Nu kommer några annonser från SRF Stockholms stad. Torsdagscafé. Tyck till om din hemtjänst. Visning av damkläder. Och sist, volontärutbildning.
Hej, det är Anna Nilsson från DBFK. Nu är det dags att motionera våra musikaliska geniknölar igen. Det gör vi lördagen den 23 november med att göra Melodikrysset live i Gotlandssalen. Vi träffas klockan 9.30 och då serveras det frukost. Och så hinner vi ta för oss innan Melodikrysset börjar klockan 10.03. Anmäl dig på www.dbfk.se eller till Anna Nilsson 073-102-5480. Det kostar 50 kronor och betalar du på plats med kontant eller swish. Så hoppas vi ses då. Hej då!
Novemberpromenad med DBFK i Kungsängen den 16 november. Lördagen den 16 november blir det en promenad i Kungsängen, Upplandsbro, med samling klockan 12.00 på trombonstigen 7 för cirka 6 kilometers promenad i Kungsängen. Varav 3 kilometer är skogsslinga. Terrängen är bitvis tuff och kommer att bli varierande med åtminstone en backe. Det blir cirka 2,5 timmes aktivitet. Ledare blir Mattias Holgersson som finns på telefon 0704 326 220. Avslut sker antingen på trombonstigen 7 hos Mattias i Kungsängens centrum beroende på deltagarantal. Vi fikar antingen på trombonstigen då hos Mattias eller i Kungsängens centrum. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se och senaste anmälningsdag är 13 november. Anmäl ledsagarbehov vid anmälan samt vad du önskar påbörja respektive avsluta ledsagning och om och var du önskar möte. Om du åker kommunalt och går av vid pendeltågstation i Kungsängen, du ska ta buss, går du till vänster för att komma till busstationen. Och buss 559 går då till Livgardet och där kan man, den brukar stanna vid musikvägen. Men den, det finns också bussar som stannar vid textilvägen, så var Opsis på bussar. Ops, om det är möjligt, anmäl återbud om du får det senast 24 timmar före aktivitet, eftersom klubben annars blir debiterad för ej utförda ledsagaruppdrag. Välkomna, hälsar DBFK.
Hej, jag heter Peter och är verksamhetskoordinator på syntolkning nu i Sverige. Här är lite information om några kommande livesyntolkningar. Vi försöker ha en god framförhållning, men redan den 5 december är det dags för Closer på Kulturhuset Stadsteaterns Klara scen. Två kärlekspar möts av en slump, vilket blir starten på ett komplicerat relationsdrama. I några av rollerna ser vi Helena Sandberg och Johan Reborg. Biljettpriset är 395 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. Den 16 mars nästa år livesyntolkas Trollflöjten på Folkoperan. Mozarts Trollflöjten handlar om en ojämlik och maktfullkomlig värld, en kamp om ungdomlig frigörelse med hopp och kärlek som vapen. Den unge prins Tamino har förälskat sig i Pamina som är drottningens dotter. Till sin hjälp får Tamino en magisk flöjt som ska skydda honom från fara. Papageno, fågelskådaren, har ett magiskt klockspel, blir hans följeslagare. André Åberge, Dahl, Anton Lundqvist, Clarice Granado och Carolina Andersson är några som medverkar. Biljettpris 240 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. Så den 5 april nästa år livesyntolkas Amadeus på Kulturhuset Stadsteaterns scen. I Wiens finkulturella kretsar sprids ryktet om den musikaliska geniet Wolfgang Amadeus Mozart. Han blir snart inbjuden till slottet av kejsaren Josef den andre och hänför hela hovet med sin unika talang. Mozarts entré rasar snart ordningen vid hovet och hotar hovkompositören Antonio Cellaris ställning hos kejsaren. I rollerna ser vi Filip Sandén, Simon Reitner, Maja Rung, Per Andersson med flera. Biljettpris 510 kronor och ledsagare medföljer utan kostnad. På vår hemsida www.syntolkning.nu kan ni läsa mer om kommande syntolkade produktioner som genomförs runt om i landet. Gör gärna en preliminär bokning redan idag för att försäkra er om plats. Vi stämmer av senare då även en faktura skickas. Mail går också bra att boka via adressen boka@syntolkning.nu eller via hemsidan. Och naturligtvis kan ni även boka biljetter via teatrarna. Vi syns när vi hörs.
Hej, där är Christian Möller på Iris Hjälpmedel. Jag skulle bara vilja informera om att nu har vi fått in årets almanackor och även månadsblad. Så dessa finns även att beställa från oss. Det kan man göra antingen på vår hemsida www.irishjälpmedel.se eller så går det bra att ringa på 08 39 94 00. Och vi har också i vårt visningsrum också på Östgötagatan 83. Som man kan komma och besöka. Och där är det öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30. Samt torsdagar 12.30 till 18.00. Välkomna till Iris Hjälpmedel.
SRF Järfälla Upplandsbro inbjuder till jullunch. Lördagen den 7 december klockan 14.00. I restaurang Kärnmakaren på Kärnmakargränd 3 i Kallhäll. Det blir två jultallrikar. Den ena med kalla rätter och den andra med lite småvarmt. Julmust, glögg och kaffe ingår. Det blir också lotteri, så ta gärna med en liten julklapp så att det blir många vinster utöver de som några butiker har skänkt. Deltagaravgiften är 300 kronor för medlemmar och 400 kronor för medföljande som inte är medlem. Du anmäler dig genom att senast den 29 november betala deltagaravgiften till föreningens bankgiro 194-7571 eller med Swish till Veronica Hanell på mobilnummer 070-673-0677. Glöm inte att skriva ditt namn på platsen för meddelande. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in till julbord i Värmdö. Vi äter en god jullunch på Bullandö Marina Krog som är vackert belägen vid havet. Tid och plats är fredagen den 6 december klockan 12.30 till 15.00. Observera att restaurangen öppnar först klockan 12, så kom inte före dess. Anmälan till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23, senast den 28 november. Priset är 350 kronor för medlemmar i SRF och ordinarie pris är 695 kronor för övriga. Vill du bli medlem är du välkommen att kontakta Britta Eskils-Janse på 08 462 45 16. Välkommen! SRF Stockholm Gotland bjuder in till en bussutflykt till Taxinge slott och julmarknad. Följ med till Sveriges största julmässa på sörmländska Taxinge slott med över 100 av landets bästa hantverkare. Ta dig tid att gå runt och botanisera bland deras fantastiska handtillverkade produkter och lös julklappsbestyren på en och samma dag. Vi ses också gemensamt över en fika med skinksmörgås och saffransbulle, vegetariskt alternativ finns, i slottscaféet. Tid och plats. Den 23 november, avfärd från Gotlandsgatan 46, Skanstull, inne i Stockholm, klockan 9.30. Och vi är åter klockan 17.30. Vi gör ett stopp i Södertälje centrum vid pendeltågstationen för de som vill kliva på där. Priset är för medlemmar och ledsagare 300 kronor. För icke-medlemmar gäller ordinarie pris på 575 kronor. Och då ingår fikat, bussresa och inträde till julmarknaden. Anmäl dig senast den 18 november till anmalan@srfstockholmgotland.se eller vår telefonsvarare 08 462 45 30. Om du har frågor, ring Britta Eskils-Janse på 08 462 45 16. Ange också var du vill kliva på. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland i samarbete med föreningen Punktfamiljer bjuder återigen in till ett uppskattat julpyssel. Vi träffas lördagen den 7 december mellan klockan 14.00 och 16.30. Platsen är Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44, Södermalm. Välkommen för att julpyssla. Vi bjuder på fika och alla barn som kommer dessutom att få med sig en liten julklapp hem. Ingen kostnad tillkommer. Vi kommer även att ha ett lotteri på plats. Alla åldrar är välkomna. Och ta gärna med någon du känner. Kanske farmor eller en kusin vill med. Anmäl dig senast den 1 december till anmalan@srfstockholmgotland.se. Har du några frågor, hör gärna av dig till Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. Varmt välkomna allihop! SRF Stockholm Gotland anordnar en träff i Nynäshamn fredagen den 6 december mellan klockan 11.30 och 13.00. Vi träffas på restaurang Kökeriet på Fiskargränd 6 i Nynäshamn för att tillsammans äta en jultallrik. Det blir även lotteri med fina priser. Alla betalar sin egen mat på plats. Anmälan görs senast den 5 december till anmalan@srfstockholmgotland.se. Har du några frågor? Hör gärna av dig till Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder tillsammans med Länsstyrelsen in till två tematräffar. För dig som har en synnedsättning och vill lära dig mer om den digitala teknikens möjligheter. Du får hjälp av en person som själv är synskadad att testa hur du kan använda din mobil eller surfplatta med hjälp av förstoring eller tal. Om du inte har en egen mobil eller platta får du låna en på plats. Alla som har en synnedsättning och som inte riktigt känner sig hemma i den digitala världen är välkomna.
Datumen för dessa prova på tillfällen är 12 och 26 november mellan klockan 11 och 14. Adressen är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Skanstull. Träffarna är gratis och du anmäler dig genom att mejla till anmalan@srfstockholmgotland.se eller ringa på vår telefonsvarare, telefonnummer 08 462 45 30. Och du kan givetvis ställa frågor på antingen mejl eller telefonsvarare om du vill, så kontaktar vi dig. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland bjuder in till träff i Haninge fredagen den 22 november mellan klockan 14.00 och 16.00. Har du kanske tidigare deltagit på träffar i Tyresö? Vi kommer att prata lite grann om hur vi ska gå vidare med träffar i Tyresö eller Haninge. Har du inte varit med tidigare är du förstås också varmt välkommen. Vi träffas för att fika tillsammans och i slutet av träffen kommer vi också att få besök av bibliotekarie Patrik Pierre från Handens bibliotek som berättar för oss om talböcker och andra tillgängliga medier. Han kommer också berätta en del om bibliotekets kommande träffar. Hoppas att du vill vara med. Anmäl dig senast den 21 november till anmalan@srfstockholmgotland.se. Har du frågor om resvägen eller något annat? Hör gärna av dig till mig, Kristina Ljung, på telefon 08 462 45 08. Du kan även ringa Kristina Wollmar på telefon 070 546 0156. Kommer du med färdtjänst är adressen Haninge kulturhus, Poseidons torg 8, Handen. Reser du med buss mellan Tyresö och Haninge så passar till exempel buss 840 bra. Det går till exempel en buss från Tyresö centrum klockan 13.04. Träffen är alltså fredagen den 22 november mellan klockan 14.00 och 16.00. Välkommen!
Välkommen till Nynäshamn den 20 november klockan 17.30. Där vi kommer ha en kvällsaktivitet och tillsammans äter en middag ihop på restaurang Lydia. Alla betalar sin egen mat. Anmälan till Kristina Ljung på telefonnummer 08 462 45 08. 08 462 45 08. Senast den 19 november. Hoppas att du kommer. Välkommen! Nacka kommun i samarbete med Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi samtalar och utbyter information och erfarenheter 5 torsdagar under hösten. Nästa tillfälle är den 21 november klockan 14 till 15.30. Platsen är Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör Frida Ambros på telefonnummer 070 431 84 83. E-post om du vill mejla är frida.ambros@nacka.se. Välkommen! Prova på träning med Friskis och Svettis i Tyresö. Hur funkar det på ett gym och vilken sorts träning kan man få där? Kom med 2 lördagar nu i november och prova på cirkelgym och spinning. Vi tittar också på vilka andra träningsformer som finns. Vi ses lördagen den 16 november klockan 15.30 till 17.30 och den 23 november klockan 14 till 15.30. För mer information, mejla anmalan@srfstockholmgotland.se eller ring Helena Andersson på 0765 27 77 08. Den här aktiviteten är gratis. Välkommen!
SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 14 november. Välkommen till vårt torsdagscafé den 14 november. Den här gången bjuder vi på ett spännande quiz. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen. SRF Stockholms stad. Tyck till om din hemtjänst. Äldreombudsmannen Margareta Eriksson, Stockholms stad, kommer och informerar om hemtjänsten och vilken hjälp du kan få. Dag, måndagen den 18 november klockan 14.00 till 16.30. Plats, Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Vi bjuder på kaffe. Anmäl dig senast fredag 15 november på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad, visning av damkläder. SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen på visning av damkläder i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Lördagen den 16 november klockan 12.30 till 16. Jessica Karlsson från House of Lola visar höstkollektionen. Passa på att förnya din höstgarderob. I kollektionen ingår sjalar, blusar, toppar, klänningar, kjolar, långbyxor, jeans, kavajer, tröjor, tights, kläder i höstens alla färger. Även kläder som passar för träning. Kläder i mycket god kvalitet och sköna miljövänliga material. Du får känna och prova kläder och beställa direkt av Jessica. Ta gärna med dig en vän eller ledsagare. Vi har kaffe och te med kaka till försäljning och du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen! Volontärutbildning 26 november. Har du lite tid över? SRF Stockholms stad behöver ideella volontärer i vår medlemsverksamhet. Kan det vara för något för dig som anhörig till en av våra medlemmar eller för dig som har någon anknytning till synskadeområdet? SRF Stockholms stad bedriver en omfattande verksamhet för våra medlemmar. Vi vill utveckla ett varierat utbud av aktiviteter, men våra kansliresurser är begränsade, så förutsättningen är fler ideellt arbetande volontärer. Vi erbjuder våra medlemmar bland annat kafé- och pubverksamhet, tematräffar och olika medlemsmöten. Det du kan hjälpa oss med är visst köksarbete, servering, möblering av våra lokaler, kolla att mikrofoner fungerar med mera. Du kan även vara lite värd värdinna för medlemmar som kommer på en aktivitet samt hjälpa till med ledsagning då någon behöver det. Kanske tänker du, jag har ju aldrig varit i de där lokalerna på Gotlandsgatan 44 på Södermalm. Eller, jag vet inte hur man ledsagar en synskadad person. Var lugn. Vi erbjuder dig en eller två halvdagsutbildningar kring de tänkta uppgifterna. Vi behöver dig. Hoppas du vill göra en insats tillsammans med oss. Du bestämmer själv i vilken omfattning och vad just du kan erbjuda oss. Några har redan nappat, men vi behöver några till som kan bidra med sitt engagemang. Utbildningen äger rum tisdagen den 26 november klockan 14.00 till 16.30. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Södermalm. Vi startar eftermiddagen med fika och en god smörgås. Hoppas du hör av dig till vårt kansli på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Vid frågor kan du kontakta Urban Fernqvist, telefon 072-506-8181, e-post urban.fernqvist@telia.com. Fernqvist stavas Fernqvist. Varmt välkommen!
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 4508. Alltså 08 462 4508. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi.
som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt.